Då hälsar vi er välkomna till Retorikiska DIHR-podd för den här gången. Jag är dagens gäst, Mattias Svahn, ekonomidoktor och forskare på Handels i interaktiva medier, särskilt games för reklam och påverkan. Och med oss har vi Camilla Eriksson.
Ja, tack Mattias. Nu vill jag bara säga här att jag är alltså lite förkyld, så att om ni hör något så här hostande i bakgrunden så är det jag. Och vi har faktiskt fått ställa in den här, ja precis. Vi har fått ställa in den här inspelningen några gånger för att jag har legat sjuk här nu. Men äntligen Mattias! Och precis som du säger, DIHR är vi ju båda två. Stockholms universitet gick jag på. Och du med va?
Det var nog det. Mm.
Ja, men nu sitter vi här på Handels i Stockholm. Du håller ju på med advergaming. Mm. Jag känner så här direkt behovet av en liten definition och kanske lite mer också än advergaming.
Mm. Jo, som sagt, advergaming, det är vad det handlar om, är att använda games, det vill säga spel, för påverkan, reklam, lärande. Och då kan vi börja med att säga att det handlar om underhållningsspel. Det vill säga sånt här som till exempel Svenska Spel och andra sysslar med, det är inte vad vi håller på med, utan det är underhållningsspel, närmare Xbox och PlayStation och sådant. Och en annan käpphäst som jag ofta tar är att det behöver inte vara digitalt. Ett av mina favoritexempel är från 1904, det kan vi ta upp mer sen. Men vad det handlar om är att använda spel, det vill säga games, som plattform för lärande, påverkan och del av en marknadsstrategi. Särskilt i vårt övermedialiserade samhälle, där vi har så väldigt mycket reklam och budskap. Hur kan man då driva tänkande?
Ja, det här är något som jag tycker är väldigt intressant. Min PR-bana har ju mest handlat om opinionsbildning. Och inte alls ut på det reklamfältet sådär. Men jag kommer ju från en bakgrund där det handlade mycket om lärande. Och jag minns, kanske var 90-talet, när det var mycket så här snack efter internet hade slagit igenom. Att det var mycket snack om hur skulle man kunna integrera internet och processer på nätet i lärandet. Och det var mycket tal då, där jag arbetade, om just det här spelinitiativet, därför att det är ju det som ungdomar och barn tycker är väldigt roligt. Mm.
Jo, och visst kan man säga att du kan börja här då med att säga att en av de vanligaste missuppfattningarna är att spel och games då, det är inte bara barn och ungdomar. Om man tittar på profilerna, spelarprofilerna, så är det faktiskt alla åldrar. Och just vad gäller till exempel Facebook-spel som till exempel King eller Rovio och andra presenterar, där är profilen, ja, kan man säga, mitt i livet, kvinnor, ganska övervägande, medan i andra genrer så är det andra profiler. Så att jag brukar ofta få en ganska tidig fråga, vad har spel för målgrupp? Jag säger, vad har tv för målgrupp? Vad har print för målgrupp? Vad har radio för målgrupp? Det handlar helt och hållet om vilket, kan man ju säga, vilket program och vilket spel måste man tänka på. Och just vad gäller integrering där, så är det ju så att spel, kan man säga, om det har någon funktionalitet som är speciell, så är det just att det passar bäst för just för lite svårare situationer där man verkligen behöver driva tänkande. Och det är också där man hittar de roligare exemplen.
Ja, men jag tänker så här, scenarioövningar är någonting som man håller på med i PR för att träna krissituationer till exempel väldigt, väldigt länge. Mm. Och det behöver ju inte vara att man sitter och hittar på ett case, utan det kan ju faktiskt vara att man gör caset. Mm.
Och det är intressant att du säger just det, för bland det första jag gjorde som forskare var att jag kom på att jag ska skriva den här saken. Jag kom på en titel, Brainwashing is fun. Och den titeln kom jag på, det här ska jag skriva. Sen, jag visste, jag måste ju fylla den här med någonting med undertiteln också. Den här suveräna titeln, måste skriva något. Och, men då hade jag hört, då visste en del om, hade själv sysslat just med rollspelsövningar för management och krissituationer och sånt. Så jag intervjuade en serie PR-byråer. Bland det första jag gjorde just om sånt och såg ett case. Det var en kommun uppåt norra Sverige som hade en sån här kris- och katastrofövning och en väldigt omfattande game, skulle jag vilja kalla det för. För där hade man den riktiga brandkåren, den riktiga polisen och den riktiga hamnen som den här kommunen har. Och då var en katastrof i hamnen som simulerades. Och en hel del av personalen i trafikledning i hamnen och liknande var inte informerade om att det här skulle hända. De trodde att det var på riktigt. Och eftersom det här är DIHR-podden så kan man ju säga det att med hänvisning till Alvens Björn Stolt, den semiotiska piruetten där var just det att alla tecken som tyder på att det här är på allvar och inte på lek, de var på riktiga i leken. Vilket ju visar på att en väldesignad lek kan driva nog så tunga ämnen.
Oh ja. Och jag tycker att man ser det här lite nu och då. Jag är ju katastrofalt dålig på att koda och så här, allt digitalt. Så. Mm. Men jag har ändå stött på massa olika former just mer reklam faktiskt. Det jag nu i efterhand har förstått att vad det handlar om är ju advergaming. Men även PR-mässiga situationer som jag tycker är jättehäftiga.
Jo, och nu pratar vi om advergaming. Det är ju där som spelgames för reklam uppstod med det begreppet. Så är det games för lärande som kallas serious gaming. Så finns det news gaming, massor med andra ord. Man kan säga att den samlande överhatten för alla begrepp är väl att om de googlar på det här sen, att titta på persuasive gaming, lite modernare ord, där man har börjat samla dem. Men det är andra som jag kom in på efter att ha liksom skrivit om hur kul det var med hjärntvätt och gått till Karolinskas bibliotek och tittat på medicin och sånt. Man vet aldrig var man hamnar som medieforskare. Så var just att sortera upp det här lite grann. Och där så kan man säga att jag skrev något som heter Future Proofing Advergaming. Och då använder jag sig begreppet Advergaming. Men där handlar det om att sortera upp det. Och man kan börja lite grann om man vill närma sig det här ämnet då. Som är att titta på, om vi utgår ifrån att man har gjort sin grundläggande målgruppsanalys och sin varumärkesanalys, sin hemläxa som god strateg. Och kommit fram till att det är de här problemen, den här situationen som mitt varumärke som jag äger eller som jag är konsult för. Det är det som, den här situationen som det möter. Vad kan då games göra? Så om vi tittar på om det är så att man behöver ren och skär kännedom, ren och skär promotion nästan bara få ut någonting. Om det är det som behövs. Då kan ju enkla spel, Facebook-spel och vara ganska lysande. Det är egentligen bara banner och distribution, det vill säga att spelet och ens budskap behöver egentligen inte samarbeta alls. Man använder bara spelet för att dra ögon som ett alternativ till journalistik eller en YouTube-film eller något. Steg två är väl det som kallas för klassisk advergaming. Då har man gjort ett enkelt spel som är ganska, kan vara viralt, det kan vara kort, men det görs för ett varumärke. Och där kan man jämföra med en 30 sekunders tv-spot. Det är till just för att spridas viralt, det spelas några enstaka gång. Det är ganska generiskt så att säga. Och i det här läget brukar jag visa bilder. Men ni kan tänka er sådana här saker som att till exempel ett McDonald's-spel där man kastar boll med en hamburgare eller någonting liknande. Sådana finns. Och det spelar egentligen ingen roll om det är McDonald's. Det hade kunnat vara vad som helst. Steg tre i sammanhanget, då börjar man i när man använder produktplacering i spel. Och då får ju spelet anpassa sig lite mer. Man kanske har kodat in någonting. Ett lysande exempel som är lite gammalt och just därför visar på både styrkan och fördelarna med det här. Det är Splinter Cell. Ett jaga terrorister-spel. Där man manövrerade hela sin lilla armé genom interfacet på en smartphone. Och på så vis kunde man dels ge starka associationer och konnotationer till den här smartphonen. Och också undervisa målgruppen om hur man använder interfacet. Och det är just styrkan när man hårdkodar in någonting. Nackdelen med när man hårdkodar in någonting är att spel kan ha mycket längre livslängd än andra reklammedier. Så den här smartphonen som det handlade om var Ericsson P900. Inte en Sony Ericsson utan Ericsson P900. Spelet spelas fortfarande av miljoner personer världen över. Jag undrar hur Sony egentligen idag tycker om detta. Och Men det var ett exempel på lysande undervisning. Och det kan man göra när man har en lite mer avancerad produkt där målgruppen kanske behöver informeras. Och det sista steget här, det är ju då som man som strateg kan approchera games med, är ju att man har ett budskap som är helt integrerat, som är spelet. Och ett konkret exempel på det, det är just det som man själv forskat på. En serie spel som integrerade hushållselen i själva speldynamiken. Så när du tog upp hårtorken så påverkade det spelet. Du kunde med andra ord inte använda el eller gå i närheten av spelet utan att också komma i kontakt med budskapet. Och det är där som det kan hända de mest spännande psykologiska grejerna. Och det är också där man kan lösa de svårare situationerna som kan vara svåra att marknadsstrategiskt lösa på andra sätt.
Ja, det är för om man tittar på det här med hur fungerar vi som psykologiska varelser. Vi har ju våra värderingar, enligt den socialpsykologiska forskning som jag har tagit del av, så fastnar vi någonstans vid 25-26 år. Då har vi satt våra värderingar, och för att ändra dessa värderingar så behöver vi traumatiska upplevelser. Politiska parti, hur vi tycker rent politiskt eller vad vi står i barnuppfostran och så vidare. Det sitter ganska hårt efter det. Och då har vi då attityder och vi har beteenden. Och då brukade min professor i socialpsykologi alltid säga, det är otroligt svårt att ändra attityder. Men ändå så är det ju det som PR-branschen hela tiden försöker gå på. Utan min professor sa, gå på beteendet istället. För det finns någonting som heter, nu ska vi se, self-perception.
Self-persuasion theory.
Ja. Gör jag på det här sättet? Jaha, men då måste ju jag tycka om det. Ja, ja. Och så ändrar man attityden bakvägen genom att få folk att börja bete sig på ett annat sätt. Och jag kan tänka mig just det här hushållselexemplet som jag gärna vill att du utvecklar. Det borde ju ha triggat olika tävlingsmekanismer i människan. Att man vill vinna det här spelet, så börjar man inse, hur använder jag el egentligen? Är det här ett smart sätt att göra det på? Det är det som, jag vet inte, jag älskar att springa lång distans. Och när det är för halt ute som det faktiskt är nu, så går det inte så himla bra, utan då får man faktiskt vara inne på gym. Nu tycker jag att gym är ganska roligt också. Men just det här att stå och springa på ett löpband, det är väldigt många som inte tycker om det, men jag blir helt galen. För det bara smattrar siffror på mig hela tiden. Och då blir jag så här, oh, okej, okay, förra kilometern tog jag på den här tiden, nu ska jag pressa den. Jag ska vara 5 sekunder snabbare den här gången, eller nu ska jag göra så här och så här. Och så bara sprutar det så här, kalorier och hastighet och antal kilometer. Och jag vet inte, jag skulle funkar otroligt bra på just sån här opinionsbildande, förändrande spel, tror jag. För att jag gillar det här med när data kommer och jag får analysera.
Jo,
är jag normal?
Du är i allra högsta grad normal, ganska typisk modern människa där. Det är flera saker på en gång. Men just self-persuasion theory, det är en möjlig förklaringsmodell just för games, och det var det som Brainwashing is Fun handlade om. Att, och det ser man ju också på till exempel slogan-tävlingar. Att skriv någonting om vår produkt och skicka in. Det är ju inte så att man reklambyrån där vill ha 10 000 förslag på ny copy. Utan vad det handlar om är just att få folk att sitta ner och göra en handling i relation till budskapet. Och det kan ju ganska lätt föras vidare just till games. Och där är ju just den här sista kategorin då, att man, där budskapet och gamet är helt integrerat och är ett. Det är det som det passar bäst för. Och som ytterligare exempel på det kan ju sägas vara, vad ska vi dra till, men man ser det inte så ofta i konkreta case. Men ett annat exempel var ett telekombolag som hade en ganska svår situation. För man hade en tekniskt avancerad produkt, men det är ju en generisk produkt. Vi måste alla ha ett abonnemang, men det är ju inte särskilt intressant egentligen. Det är ingen intressant produkt i sig. Så vad de gjorde var att de arrangerade ett stort pervasive game där abonnemanget användes med till att skapa platsberoende tjänster och socialt beroende tjänster. Det vill säga, de kände av vilka medspelare som fanns i närheten på den plats du befann dig. Och på så vis så skapades, skulle man använda den verkliga staden och den verkliga platsen. Och där så sen så skulle man även ta och flytta 10 meter höga upplåsbara spelpjäser tvärs över en stad. Vilket skapade trafikkaos förstås genom staden, men det var en del av syftet. För då skapade en social expansion, det vill säga det att det här skapades, det skrevs om i medier, det blev PR och det diskuterades. Och då uppstod en diskussion, en agenda om att det här gjordes för att lansera nya avancerade geografiska och sociala tjänster på telekomabonnemang. Och helt plötsligt så diskuterades det här lite sömning av varumärket, diskuterades i relation till sådana avancerade tjänster. Och det var ju det som var det slutliga syftet med kampanjen. Och det att få det, att få det här varumärket att diskuteras i relation till avancerade tjänster hade knappast gått att genomföra med print eller tv. Då hade det bara sjunkit undan. Jag hade sett det här varumärket och tyckt sömnigt och gått vidare. Och just vad gäller det här med att springa på löpbandet och höra siffror smattra emot den, då kommer vi in på en liten sidoverksamhet i det här. Och det är det som kallas för gamification. Och det är en hel del som, och det handlar ju om att ta vissa element av spel och föra in dem på vardagliga verksamheter. Advergaming, persuasive gaming, det handlar ju om att ta budskap och situationen från verkligheten och föra in i en gamemiljö. Gamification är lite grann att göra tvärtom, det vill säga att man tar olika upplevelsedesign-element och för ut på verkliga situationer. Och just till exempel att springa på löpbandet och se siffror och sånt smattra emot en. Och kanske rent att få en guldpokal eller en silverpokal om man lyckas ännu bättre. Det är den enklaste gamificationen. Det ger så att säga extrinsiska belöningar. Andra möjligheter på det kan vara till exempel Nissan Leaf. Som ju ger information om hur så här mycket koldioxid har du sparat in när du kört det här. Och det kan ju tala till intrinsiska belöningar, alltså inre belöningar. Att, så om du väljer den bilen just för att du faktiskt vill göra någonting för växthuseffekten, då är ju det en väldigt bra gamification design. Om du tvingas på den här för den tjänstebil du kan välja, då kan du ju slå ett motsatt håll. Men för att då talar det till en inre belöning som målgrupper inte har. Men gamification är ett annat sätt att göra det här på, just apropå löpandet där.
Ja, men alltså jag tänker, jag har jobbat med ett företag som i princip, ja, men det handlar nog om gamification. Det är företagshälsovård.
Mm.
Och det låter ju jättetråkigt, alltså ordet i sig.
Jo, ordet i sig får jag inte associera till korridorer, dåligt samvete och stämpelkort.
Exakt. Och vad de här har gjort, det är att de sätter in personalen i lag.
Mm.
Och sen får de via sin mobil eller via datorn så får de saker de ska göra varje dag. De har fyllt ut ett frågeformulär ganska uttömmande faktiskt. Jag har själv fått göra det. Och så får man då se vad man har svagheter inom. Om det är sömn eller om det är mat eller om det är träning eller alkohol eller vad det nu är. Olika saker. 9 olika faktorer. Och sen så får man så här adresserat till en varje dag. Idag så har du den här uppgiften att göra. Och om man då tävlar i lag. Så dels så peppar man varandra. Det ser nästan ut som ja, Facebook-sidan. Där man kan skriva kommentarer till varandra. När de andra har gjort i laget då, sin grej. Ja, men jag hoppade av bussen en hållplats tidigare. En sån här klassiker. Och jag har ätit ett äpple nu. Ja, toppen. Härligt. Det är bra. Nu samlar vi poäng. Kör gänget sådär. Och då blir det en gamification av att ta hand om sig på jobbet. Vilket jag tycker är väldigt spännande för det fungerar oerhört väl, tydligen. Och man ser också hur de här människorna som egentligen inte vill träna, de blir liksom meddragna. Det blir det här sociala trycket att det ska gå bra för vårt lag. Och jag vet inte, antingen är man superindividualist eller så är man lagperson. Och när det gäller idrott så är jag lag. Det är väldigt tydligt för mig. Om jag tävlar själv, det är så här, men nu har jag faktiskt väldigt ont i knät och jag kan inte springa mycket snabbare. Utan nu får jag se till att ta mig igenom loppet och så får jag vara nöjd med att jag har genomfört det. Men skulle jag springa för ett lag? Du vet, jag springer nästan så att jag kräks. Därför att jag ska vara ett stöd, en stark spelare i mitt lag för de andra skull. Och det kan jag tänka dig, de här olika advergaming som du har sett. Hur ofta är det individuellt individuella prestationer, att man blir lockad av det därför att man själv får liksom se hur ens eget namn trappas upp på den här listan, resultatlistan, eller hur ofta är det i lag och vad är det som då är unikt för de två olika sätten.
Jag säger att det finns ju många olika exempel och det är ju, det är svårt att säga vilka som är oftare än någon annan, men vad du nämner där är just det här med inre och yttre belöningar. Och att, som jag sa just det där med Nissan Leaf, det är att det är viktigt om man ska lyckas med en bra gamification är att man lägger upp en situation som talar till individens inre belöningar om man ska få någon bestående effekt. Och det här med att göra ett socialt grupptryck, det blir ju dels ett yttre tryck och det kan vara ett positivt tryck, men det kan också upplevas som ett negativt tryck, så det är inte entydigt. Där bör man ha gjort sin hemläxa på sin målgrupp, hur den ser på det här. Och om det är någonting som sker på arbetsplatsen så kan det upplevas som att man vill inte riskera sitt jobb helt enkelt, och därför gör man det. Och då blir det ett yttre och ett negativt tryck som kan slå väldigt fel. Men om det är så att det talar till någonting positivt, att jag faktiskt ska rycka upp mig, man har en inre drift att rycka upp sig som bara behöver väckas, då är det ju klassiskt att just självförbättringsprojekt mår bättre, fungerar bättre om man skapar sig ett socialt grupptryck. Ska du sluta röka nu i början av januari, tala om det för hela din Facebookström om du ändå är motiverad att göra det. Så vad det gäller är att skapa en balans mellan inre och yttre belöningar. Och just vad gäller liksom det här med självförbättringsprojekt som hälsa. Du nämnde att du tycker om att springa på löpbandet och kan köra stenhårt i flera timmar där. Det är din inre drivkraft. En annan individ kan ha en annan. Och men just Runkeeper, Nike Plus och alla de här som XX sprang sig och så många kilometer, brände så många kalorier i Facebookströmmen. Det är ju en av de första exemplen vi såg, och det är ju ganska bra för det ger ju en positiv faktor, det ger en skrytfaktor, och därmed så är det en inre belöning som talar till en enskild individ. Så just vad jag säger där, att det gäller att när man gör gamification så handlar det om att det är viktigt att tänka på att ha en balans mellan inre och yttre belöningar. Att ha liksom bara ett socialt tryck, badges, topplistor, man ska vara upp. Det kan så att säga skapa ett omvänt beteende också. Så där så, helt enkelt se till att skapa någonting som din målgrupp tycker är intressant.
Och då tänker jag också hur viktigt det är att man faktiskt adresserar båda behoven.
Mm.
För om man tittar på ekologiska produkter, är mitt favoritexempel i det här. Varför köper vi ekologiska produkter egentligen? Det är väldigt många som säger att jo, men det är bra för miljön, det är bra mitt strå till stacken och alla de här klischéerna. Men egentligen så handlar det bara om att jag vill inte äta giftig mat och jag vill inte att mina barn ska få giftig mat heller. Så jag ser till att köpa det som är renast, det jag kan komma åt. Alltså det är den inre motivationen som är den egentliga faktorn. Men det är inte politiskt korrekt kanske att stå och säga det, och särskilt inte i konflikträdda Sverige. Att sticka ut på det sättet och vara lite kaxig brukar inte uppskattas särskilt mycket i kollektivet här. Och då kan man hellre ta den här politiskt korrekta förklaringen. Ja, men jag är väldigt mån om vår miljö. Jag tycker närodlat är bra därför att bladibladibladi. De har jättemycket argument för det. Och det är ju bra. Alltså för mig spelar det ingen roll vad den egentliga anledningen är till att de gör gott. För de gör gott. Däremot så tänker jag, om man tittar på många produkter kan ju ha ett problem med, för det är egentligen bara konsumtion. Och varför ska du konsumera just våran produkt? Och att då köra gamification och se till att adressera båda behoven, det blir ju jättespännande. Vad hittar man för argument då, tänker retorikiskan?
Ja, spontant för gamification för ekologiska produkter att där, om det är så med sådana, jag har inte researchat just sådana själv, men om det är så att det finns en verklig anledning som är den inre drivkraften och en annan som är den yttre som individen talar om i sitt val, då är det någonting som vi måste balanseras i kommunikationen kring det. Det är ju en klassisk kapferär-situation i DIOR-tal. Men där skulle man ju kunna ha ett spel där en gameplay så att säga är att Man skulle kunna ha en serie quests där man tjänar koldioxidpoäng och dylikt och sådär. Men i slutändan, slutmålet är att föra hem den rena maten till sin familj eller någonting liknande sådant då. Så att man skapar ett upplevelsesystem där den slutliga målgruppen, den slutliga uppgiften talar till den inre uppgiften. Medan steg längs med vägen har talat till den yttre drivkraften. Då har man ju en balans mellan dem. Mm. Så på så vis skulle man kunna göra med det. Det här du nämnde med sociala drivkrafter, just de här spara energispelen som jag har samarbetat med Interactive Institute kring. Där var det ju så att man tävlade i lag om att minska sin elkonsumtion. Och då uppstod den situationen att vi gav de här spelen till, men det kan sägas då att spelen fungerade så att det sitter ett chip i våra elmätare och de chippen byggde vi ihop med ett mobiltelefonsystem via 3G-nätet. Det är lite teknik, men sluteffekten blev att tog du upp din hårtork så direkt sändes det rakt in i spelsystemet. Så ville du levela, stänga av diskmaskinen, ville döda bossen, stänga av spisen. Och det här gav vi till en familjemedlem i tonårsfamiljer. Så om en syster eller bror tvättar och tumlar en favorittröja på fredagskvällen, då vinner inte och förlorar spelaren. Så spelaren måste gå till sin familj och så att säga motivera det här och sälja in det här kallt utan något stöd från oss. Så det uppstod sådana här situationer som att spelaren kom in i vardagsrummet på fredagskvällen, stängde av Schlagerfestivalen och tyckte jag måste levla. Va? Vad gör du? Vad pratar du om? Eller att man står i källaren och har man upptäckt att man har en torktumlare som stannar så fort man öppnar dörren och startar igen så fort man stänger den. Så då står det där klonk, klonk, dunk, dunk, öppnar, stänger, öppnar, stänger, öppnar, stänger. Det skapar varians i elnätet och då vinner du en av nivåerna i spelet. Då blåser du alla proppar i huset också, men det uppstår någonting att prata om. Och precis som i det här caset med telekomabonnemangen, vad det handlar om är ju att, och det är det som egentligen sådana här verklighetsbaserade spel som gamification, pervasive games och andra kan vara riktigt bra på, är att föra upp ett ämne på agendan i familjer, i vänner, de närmare sociala gruppen och i de här träningsexemplen du nämnde också, att föra upp det på agendan så det blir något som man tänker på medvetet. Då har man drivit tänkande.
Mm. Och det måste ju finnas ganska stora exempel, tänker jag, så här, ute i världen. Jag vet att Bing, Microsofts sökmotor, försökte sig på någonting. Nu ska vi se. Det handlade om att man skulle hitta vissa platser i vissa städer. Och så skulle man då fota och tagga upp det här på något olika sätt. Har du mer info just kring Bing-grejen?
Inte just kring Bing-grejen, men en liknande sak är en Google-projekt som kallas för Ingress. Det är inte nödvändigtvis ett reklamspel, men det visar just på att man rör sig i verkligheten och taggar upp saker. Det är något som kan laddas ner i en GRESS. Det kostar ingenting. Ja, förutom alla dina privata data förstås, eftersom det är Google. Men det handlar om att du rör dig i verkligheten och du ska så att säga göra diverse magiska formler, döda drakar och hitta magiska portaler och liknande. Men det läggs ovanpå en karta av den plats där du råkar befinna dig. Så den magiska portalen som finns i närheten av oss, det är väl ute i spökparken just nu eftersom vi är där i närheten. Och om du är i närheten av någon annan stad så reser det här. Och då så, det här kan du också via augmented reality, du kan se saker som finns på den här platsen om du tittar genom mobilens kamerainterface.
Det har jag sett någonting om. Mm. Man lyfter kameran och så kommer det in någonting som lägger sig på den bild som finns.
Precis, augmented reality.
Mm.
Och det här är ju något som kan användas för produktplacering och genom att du då rör dig i verkligheten. Och det är ett annat forskningscase som jag gjorde, var just att driva folk förbi vissa butiker och se om man har märke till dem.
Mm.
Det gjorde man inte så mycket för man var så upptagen av spelet. Vad resultatet av det? Så det är väl ett tveeggat svärd. Men det är ett sätt som man kan göra på i varje fall. Och jag tror att, eller den här Mini Cooper, hundkojan till exempel, de har ju använt det, springer runt i Stockholm och hittar bilen så får du den.
Mm.
Och också, det finns ju några case på det här, och de, när de används så tenderar det ju att verkligen få ganska stor effekt. Eller man kan säga det att det inte, kanske inte är så jättemånga individer som man driver, men de individer som man driver får en stark upplevelse. Så vi kopplar tillbaka till den här sorteringen och vad är det för marknadsstrategiskt problem du har. Och om det är så att du behöver inte nå så jättemånga individer, men de individer du når, de ska du nå starkt och djupt. Om det är din situation, din analys i den här sorteringen som vi nämnde, då är just de här verklighetsbaserade spel definitivt ett alternativ att välja.
Mm. Skulle du säga att det här handlar mest om produkter, eller har du sett idéer? Alltså vi har ju produkter, vi har tjänster, vi har idéer. Produkter kan man ju förstå ganska enkelt. Tjänster, lite det här interfacet på telefonen. Men idéer?
Man kan säga så här, handlar radio, poddar, print mest om produkter, tjänster eller idéer? Mediet är ett media och det beror på vilken situation vad det är du vill sälja. Med den motfrågan så menar jag att det finns alla möjligheter att använda games till det. Det kan användas för politiska idéer, det kan användas för självförbättring, tjänster. Det beror helt och hållet på vad det är du vill skapa.
Har du sett några exempel på det?
Vilket kopplar tillbaka till analysen där i början. Vad är det du vill uppnå?
Mm.
Politisk reklam har jag sett en hel del av. Särskilt i de amerikanska kampanjerna är man väldigt flitiga på att använda detta. Och det finns,
på vilket sätt?
Man kan säga att den första presidentkandidaten som använde produktplacering i köra bilspel var Barack Obama i sin första kampanj. Där hade han vissa problem att nå vita yngre män, riktiga dudes i Mellanvästern så att säga. Hade han inledningsvis 2008 vissa problem att nå. Och sen hade han samlat så fruktansvärt mycket medel i sin gräsrotskampanj där, väldigt framgångsrikt, som kunde prova lite saker. Så då gjorde de dynamisk produktplacering i Need for Speed. Det vill säga det att affischer Yes We Can och Need for Change dök upp i bakgrunden när man körde det här köra bilspelet, det här racerspelet. Och när man körde de här snabba bilarna, de illegala gatracen genom städer på nätterna, så dök Barack Obamas Yes We Can och Need for Change upp i bakgrunden som är på affischtavlorna du körde förbi. I vissa delstater och inte i andra. För det här mediet kan du ju så att säga dynamiskt säga att det här ska du ha vissa tider och vissa platser.
Mm.
För det laddas ju ner beroende på tid och tillfälle. Men där var det ju så att säga ren kännedom och association som behövdes. Och då var just då kan dynamisk produktplacering vara ganska bra. Så det är ett exempel på politik. Och ett exempel, ett annat ganska bra exempel är Volvo lastvagnar som hade ett ganska enkelt prov att köra lastbilens spel. Och det kanske kan vara, men man kan tycka att en så pass tung business-to-business-produkt som Volvo lastvagnar kanske skulle gå på ett annat sätt. Men då har man missat det här att man skapar diskussion, man skapar viralitet bland de som väljer lastbilen. Så den beslutsfattare som säger okej, vi ska köpa 10 stycken lastbilar för x antal miljoner finner sig helt plötsligt omgiven av individer som pratar om en viss grej. Då blir det ju naturligtvis svårare att inte välja det. Så att det handlar egentligen om att mediet är neutralt för tjänster, politik, produkter. Det handlar om vad det är situationen som man som god marknadsstrateg behöver. Det sagt kan man ju säga att den stora volymen av case tenderar att vara snabbrörliga konsumentprodukter så att säga. Särskilt mat, godis, den sortens grejer om man tittar på den stora volymen av vanliga case.
Mm. Om vi tittar framtidsmässigt, var är advert gaming och persuasive gaming på väg?
Det är en bra fråga. Jag skulle säga det att det stora, ett genombrott som skett lite grann i tysthet som är ganska stort men som inte riktigt kanske förstått innebörden av, det är det här med hur fullkomligt vanligt det nu är med platsberoende tjänster. Jag började forska på det i början av den här doktorsgärningen och då fanns det inte. Nu är det något som alla har. Du checkar in på en plats i nästan alla tjänster, du använder Google Maps. Och det innebär ju att saker och ting kan skräddarsys inte bara för tid och plats och individ, utan det är ju big data utvecklingen där, så att du har ett spel som passar för en viss plats vid en viss tid i en viss situation, unikt när du går genom Kista galleria eller någon annan galleria. Och det är nog, kommer vi se väldigt mycket mer av framöver. Det finns ju redan, det är sedan länge genombrott för det i nyttotjänster. Och reklamdataströmmen finns ju där sedan länge. Jag har inte sett så mycket gamekreatörer använda det här ännu. Men det kommer definitivt att komma.
Mm. Om man tittar rent påverkansmässigt, mer idéer. Mm. Hur tror du att det kommer att se ut framöver?
Vad gäller ren och skär idé så är det ju wearables-revolutionen. Och du nämnde just träning där i början, fitnessbanden och smartwatches och allt det här. Det är ganska självklart att de första exemplen vi ser där har ju använts för att puls och sådana aspekter, för det är det. Men vad betyder pulsen? Vad betyder energin? I vilken mån kan det här överföras till ett game? Och det var det vi gjorde med spara energispelen. Eldataströmmen finns ju där. Vattenfall är nästan en lika stor dataaktör som Telia. Och, men så att eldataströmmen har funnits där. Andra har gjort rena och skära informationstjänster. Det nya vi gjorde var att göra ett game av det. Så om man ser till wearables, smarta klockor, fitnessband och dylikt. Dataströmmen finns där. Det första den säger oss är informationstjänster, pulssättningar etc. Vad kan man göra för kul ovanpå den informationen?
Ja,
yes, Run Zombies Run har vi sett, men inte så mycket mer än så.
Och vad var det för någonting?
Run Zombies Run är en sån här träningsapp liknande Runkeeper och Nike Plus och andra. Fast du jagas av zombies som du måste springa ifrån. Det är också ett sätt att motivera sig till den där sista kilometern. Hjälp! Nu måste jag orka den här sista kilometern, annars blir jag uppäten av zombien. Jag hör den bakom mig.
Åh nej! Alltså det är så. Får man ljud också från appen?
Inte så utvecklat, men det skulle kunna vara. Och man har ju sett enstaka games, alltså inte reklamspel utan mer konstnärliga spel som agerar sig helt och hållet på ljud. Och det finns en dramaproduktion som är platsberoende som berättar tragiska kärlekshistorier beroende på den plats där de inträffade. Det är ingen reklamprodukt, det är en ren dramaprodukt. Men det visar på hur man kan använda platsens signifierande betydelse för ett budskap. Och det kan man använda också för reklam.
Där ser man ju direkt möjligheter för guidningar i städer. Mm. Eller guidningar på museer och så vidare. Istället för att gå en viss bestämd rutt. Eller att trycka in, nu är jag vid tavla 17, så vill jag ha 17. Mm. Så i princip hur man vrider mobilen så skulle den kunna börja prata om olika saker.
Jo, turistindustrin, guideindustrin, minnesmärken ute på platser, så att säga, vikingagravar, den sortens saker. Där har ju det här skett ett tag. De har jobbat med det här i några år. Det riktiga genombrottet för det kanske inte riktigt har kommit än, men det är ju naturligtvis den första genren som har sett det. Och där finns en del jobb kvar att göra, men naturligtvis så är det de första som tar upp det. Och det finns företag som jobbar med att producera game-liknande informationstjänster just för turistindustrin. Så de har varit första guidetjänster, om det funnits ett tag. Men vi vet ju att den ultimata sådana har vi kanske inte sett.
Nej. Och vad ser du för risker med att gamifiera information och marknadsföring?
Risk, man kan säga det att vi lever ju i ett samhälle där all data är fullt tillgängligt för ett fåtal fem stora amerikanska företag, och det lever vi med sedan ett tag nu. Och det är naturligtvis en risk som redan har varit ett tag, om man väljer att se det som en risk. Men för de flesta av oss, och det visar ju opinionsmätningar i de här sammanhangen, att jag samarbetade med ett teknikföretag som mätte hur ser vi på personlig integritet just när Snowden-affären gick så vad som mest i medierna. Vad det visade var att de flesta av oss bryr oss inte. särskilt mycket om det. Våra liv är ganska vardagliga, reklam, ganska trivialt ofta. Så det som brukar tas upp är egentligen just risken för personlig data. Men det är något som redan har inträffat. Och i de, naturligtvis så finns det ju risker i form av, just i de här spara energispelen så använder vi ju faktiskt familjerelationerna som en resurs. Och det kan ju ses som lite vågad design, att vi vet att folk lever i familjer. Vi använder familjebanden som vår kommunikationsstrategiska resurs. Det är många som har reagerat på det när jag berättat om de här spara energispelen. Men man får väl ha sin egen etik som designer, att vad är det jag väljer att jobba för och hur använder jag det här? Okej, det kanske är ett icke-svar på frågan om risk. Det betyder inte att det inte finns risker, men man får ju vara varsam när man designar en sån här produkt och tänker till på den. Vad är det man gör och varför?
Ja, för en produkt som jag tänker på, det är mest för att jag ska åka till fjällen och söka. Mm. Och det är de här apparna som till exempel mäter hastighet.
Mm.
SkiStar hade, eller har säkert fortfarande. Och så sätter man igång den där appen och så får man veta då hur all data om hur man har åkt under den dagen. Mm. Och då är det väldigt många som tycker att det är jätteroligt att se hur fort, alltså hur många kilometer i timmen kan jag verkligen komma upp i.
Mm.
Problemet är att de gör det i Sälen. Mm. Den backarna är ganska flacka.
Jag förstår.
Jag menar, dels har det gått inflation i vad är en röd backe, vad är en svart backe. Så den svarta, de två svarta backarna i Lindvallen, där jag brukar hänga med min familj, de är inte svarta.
Nej.
Så. Men det stora problemet är ju att mest yngre män, och jag vill egentligen inte kalla dem för män,
så
killar
precis.
Pojkar, blir helt enkelt en fara för andra i backen.
Jag förstår precis. Jo, det där är ett exempel där man kanske borde ha tänkt till vad det är man driver fram. Och ungefär blir det viss kritik mot just den appen. Och just av etiska skäl att det borde man ha tänkt till. Och det där finns ju också inbyggt i skidglasögon faktiskt. Som kan projicera den här informationen på skidglasögon, och då blir det ju ännu mer. Nej, och det där leder ju faktiskt till, men alla vi som åker skidor, vi vet ju hur irriterande det är med de här som ska åka så fruktansvärt fort och hänsynslöst, om man då skapar någonting, en kreativ produkt som driver fram det här ännu mer, då har man ju naturligtvis gjort en risk. Det kanske inte är en risk med tekniken i sig, men det är en risk i, det har ju skapats en risk i hur man har valt att använda den, vad man har valt att skapa för produkt. Och så där är den relativt till synes inte så betydelsefull att visa hur fort åker folk. Men det kan man ju förstå att det driver ju folk till att tävla i backar där det åker familjer. Så naturligtvis visst, det är ett exempel på någonting som kanske inte låter helt genomtänkt.
Alltså för mig är det också det holistiska perspektivet. Vad är det för någonting man vill sända från sitt varumärke? Mm. Alltså hur vill man uppfattas? Och när Lindvallen då är ett väldigt familje fokus på det området. Mm. Jag menar, tänk bara på alla som står i liftarna och hjälper barnen.
Mm.
De är så otroligt gulliga. De snackar upp alla ungar och busar med dem och så vidare, så att barnen tycker att det är fantastiskt roligt.
Mm.
Där kan man väl tycka att det kanske var direkt olämpligt att skapa en sån möjlighet via gaming, även om det är coolt.
Mm.
Eller att man faktiskt då får skapa ett område där man får åka hur fort som helst.
Precis, och det är det du säger, att då kanske man skulle ta och ja, helt enkelt, det är kan svårt att se att man tekniskt skulle kunna göra så att appen bara fungerar i svarta backar och inte i blåa backar. Så noggrann är inte den geografiska platsavkänningen. Men att, men visst, det är ju det man får göra, att se det holistiska perspektivet på platsen i den situation där den används på ett lite mer sammanhållet sätt. Att man får kanske lägga in större sändare i de blå backarna eller något. Men det visar ju på vad kan sån här teknik åstadkomma.
Mm.
Men det är inte så mycket tekniken i sig, utan hur den används och situationen i sig. SkiStar kanske äger Lindvallen. De har skapat en plats som är väldigt familjevänlig, men också
en annan. De äger massor.
Jo, de äger det mesta, tror jag. Om det är någon som hör det här, kan detaljerna får ni gärna höra av er till Camilla. Men i alla fall att, men det visar ju på att när någonting skapas i en management-situation, att det blir motstridigt så att säga. Och det är ju det med platsberoende, är att man bör ta hänsyn till folk omkring sig. Jag nämnde en teater som är platsberoende. Den Där tar man ju bara och lyssnar. Det påverkar ju inte omgivningen särskilt mycket. Men man kan ju med det här spara energi-caset. Det var ju till för att påverka omgivningen. Mm. För ett positivt syfte. Just det här med åka skidor så fort som möjligt bland familjerna. Appen är ju då en situation där man kanske borde ha tänkt två varv till.
Ja, men alltså, tänker jag det här. Vad är det man som varumärke vill? Mm. Hur vill man uppfattas? Mm. Och då kan man ju använda både gamification och advergaming för att visa på att man är tekniskt sett väldigt långt framme och man vill ha sådana slags attribut. Mm. Eller att man är cool. Att man är i frontlinjen på utvecklingen inom den här branschen på den tekniska sidan och så vidare. Men jag tycker ofta att man ser reklam och marknadsföring och PR-kampanjer där det känns som att avsändaren av det här budskapet inte riktigt har tänkt igenom vad det här ger för associationer tillbaka. Mm. Och att ja, för mig är det fortfarande McLuhan som regerar. Form bär budskap. Se till att det bär ditt. Och vad är ditt budskap? Har du tänkt igenom det? För att naturligtvis nu när du sitter och pratar om hur man kan använda det här i lite olika branscher och det är FMCG och det är tjänster och idéer och så vidare. Och då börjar det spruta idéer i mitt huvud. Och sen lika snabbt som det kommer fram en idé så tänker jag, nej men det där är ju inte rätt för avsändaren. Så.
Absolut.
Kan du ge något exempel förutom Vattenfalls elgrej då? Som jag tycker ändå hänger ihop väldigt väl. På någonting som du har sett någonstans i världen. Det behöver inte vara Sverige. Mm. Där du tycker att det verkligen har varit som perfekt, alltså klockrena associationer tillbaka till avsändaren.
Ett riktigt bra exempel på hur man kan använda just games och för att och det här med platsberoende tjänster och slå ihop det. Det är just inom turismindustrin som vi pratade om förut, och det är ett case som heter Rexplorer som skapades i staden Regensburg i Tyskland. Och det är en stad där många berömda historiska personligheter har tenderat att slå sig ner under olika tider. De flesta stora Galileo, alltså de stora filosoferna Kepler och allihopa, de slog sig ner där under en period för det var lite grann av en fristad när kyrkan jagade det hårt. Det är deras historia. Idag är Regensburg inte den mest spännande av städer, det kan man inte påstå, så det var inte den världens lättaste uppgift att turistsälja den. Vad man gjorde var att man skapade ett game där man fick det var egentligen en ganska vanlig modern smartphone som byggdes in i en lite stor grunka som var en trollstav. Och så då gick det till olika platser där de här personerna hade också hörlurar och ett litet fönster på staven som var den här, alltså telefonens interface. Och så kunde du gå till olika platser på den här staden. Göra vissa magiska gester, för strålstaven var ju då gestigenkännande. Och så kunde det då i ett AR-interface spelas upp en berättelse som kunde så att säga berätta den här personen, Keplers eller Galileis historia i relation till Regensburg. Men du var ju tvungen att gå till en viss plats och göra vissa magiska gester, vilket kunde vara nog så genant på en vanlig affärsgata mitt i en europeisk stad. Och det här drev dig till att engagera, det drev dig till att kommitta, det drev dig till att kliva utanför dig själv och gjorde dig då mer mottaglig för budskapet när det väl kom. Och det här, vilket du då kunde få att upplevas lite starkare och lite roligare. Så Regensburg, menar det kanske inte roligare än en modern mellanstad, ursäkta sådana. Men att så på så vis så blev det ett ytterligare lager, inte bara att visa informationen på platsen utan också genom att använda genansen i att göra konstiga saker på offentliga platser, så kunde du så att säga få folk att förstärka sin upplevelse. Ett exempel. Ett exempel som kunde ha blivit så väldigt mycket bättre skapades för den stora rekryteringssajten Monster.com. De gjorde Foot in the Door. Och när jag hörde talas om att de hade gjort ett advergame, då tänkte jag mig en gång, men gud vad bra. Intervjusituationen, perfekt. Man kan göra något enkelt, ett textäventyr kanske. Det står något på spel, det finns något att vinna, det finns en dialog, det är spännande. Det finns utforskning, det finns allting för games. Och det kan man är värt att tänka på är ju ett system, ett interaktivt system. Jag tänkte omedelbart på intervjusituationen, ett äventyr. Sen googlade jag upp det och såg vad det var för något. Det var ett enkelt kasta saker på målspel där man tog en fot som av någon anledning var lös, alltså, och kastade på dörren, foot in the door, mer bokstavligt. Det var lite kusligt att ta lösa avhuggna fötter och kasta på dörrar. Och så framförallt en ganska grund upplevelse då. Och så där, jag vet precis hur jag skulle göra för en rekryteringssajt i varje fall. Men det allra bästa exemplet egentligen alla tider, det är det här från 1904. Och det visar ju då på att det måste inte vara digitalt. Även om det är en stor hjälp. Och det är ett spel som du går runt på en fyrkantig cirkel. Du köper och säljer mark. Du kan åka i finkan. Du kan köpa vattenmark och sånt. Vad är det för något?
Ja, Monopol.
Nej, det vore för enkelt. Det är Landlord's Game. Och ja, det är det spel som senare blev Monopol. Och det skapades av en liten grupp socialister runt sekelskiftet 1800-1900-tal. Som hade budskapet att de hade levt genom den amerikanska markspekulationen. De hade uppfattningen att privat markspekulation är av ondo och leder till att en blir rik och alla andra fattiga. Det var deras budskap. Det frågade om spel för idéer. Det här är då ett spel för en idé.
Mm.
Och så de skapade det här. Om man tänker, det blev så populärt så Parker Brothers paketerade om det till Monopol på 1930-talet. Och vilket ju är lite ironiskt. Men
det blev ju en succé. Folk tyckte det var jätteroligt att vara ganska hårda mot varandra. Mm. Och kasta
om du tänker efter, vad är det som händer när du spelar Monopol? Jo, en blir snabbt rik, alla andra sitter och har tråkigt. Och jag tycker Monopol är supertråkigt. Men det är balanserat i sitt system för att skapa just den upplevelsen. Det är narrativ, det är berättelsen. I det dynamiska systemet är att det ska gå på det här sättet för att det är vad privat markspekulation leder till. Det är vilket var skaparnas ursprungliga budskap. Och poängen med att det här är från 1904 visar just på att vad det handlar om är systemisk upplevelsedesign. Det behöver inte vara digitalt ögonbodis. Tänk på den mänskliga upplevelsen i den här du skapar det här.
Mm. Ja, och då tänker jag lite så här, ångest. För att det är klart att man sitter, Monopol, jag var också tvungen att genom vidare där när jag var barn. Jag tyckte inte heller det var särskilt roligt. Däremot så har jag alltid varit jätteförtjust i sådana här spel som Hotell. Jag spelade dessvärre inte schack, vilket jag ångrar bittert. För det tar så lång tid att lära sig på riktigt. Så. Men min brorsa är fantastisk på schack. Så han brukar spela med mig och då säger han hur jag ska spela och varför. Jag har endast lyckats få remi vid ett enda tillfälle. Så, men det är en helt annan historia. Jag fick supa ner den. Men då tänker jag så här. Olika ångestfyllda situationer som man kanske skulle kunna lätta upp med lite gaming. Det är ju det här med ens egna privata finanser. Finns det några exempel på det här? Är det någonting som du tror skulle fungera om det inte har kommit än? Och så vidare. Vad är dina tankar kring det?
Det är just det du säger är att, och det är det vi sa inledningsvis, det här med self-persuasion theory, är att driva nya former av tänkande. Och där skulle jag, det var nog därför ingen slump att du gjorde avhandlingen just på el, det här som man behöver tänka på men inte vill. Sparande är just något annat man behöver tänka på men inte vill. Och där kan ju då just gamifiering av sparande i kombination med filmer och andra medier och leda till att du kan ju få en upplevelse där. Och det är någonting som man faktiskt börjar komma. Man börjar se det mer och mer. I USA finns exempel på just, du kan via Bluetooth-tjänster se vad är det för digitala transaktioner som sker runt omkring dig. Du kan visualisera den här informationsströmmen. Och göra något spännande och kul leklager ovanpå den. Så att ta just bland det mest ångestladdade men mest nödvändiga, det är ju en utmaning för vilken marknadsstrateg som helst. Men kan man då lägga ett leklager på det och använda den osynliga informationsströmmarna runt omkring en, då kanske man kan komma fram till något verkligt spännande.
Ja, för jag tänker så här, beroende på vad man har då för utgifter varje månad. Vissa är fasta, vissa är rörliga, vissa kan man bestämma över, andra inte. Men att man kunde sätta upp så här olika mål. Mm. Hur ska jag nå i slutet på den här månaden? Då vill jag ha sparat så här mycket pengar. Och för ofta så människor som är duktiga på att spendera pengar, jag är tack och lov inte det, men då brukar de säga att nej, men åh, mamma, i början av månaden är man så lycklig över att man äntligen har pengar igen, och så går man ut och man äter på restaurang ute, eller man shoppar, eller man är ute och dricker alkohol eller sådär. Och sen så blir det som ganska platt fall i slutet. Det ser man också när man är ute. Att människor, det är helt enkelt färre helgen innan löning än helgen efter löning.
Bara när du tommar den tredje helgen i månaden.
Exakt. Mm. Mm. Och om man då kan hitta några incentiv till det. Men jag sätter upp den här målsättningen, så här mycket pengar vill jag ha kvar. Att man kan få lite så här red alert när man tänker köpa den där, jag vet inte, klädningen. Mm. Om det skulle vara jag, för jag älskar klädningen.
Ja, men det är definitivt något man skulle kunna åstadkomma, att om du köper vissa saker på vissa butiker, så det här är ingenting jag vet om det finns, men det skulle gå att åstadkomma, är att om du har ett pågående World of Warcraft liknande spel, och så kan du tagga vissa särskilda butiker, och går du in i den så blir du anfallen av en drake som driver ut i butiken med en gång, så att säga. Sådana system vore fullt möjligt att åstadkomma.
Och det vore ju jätteroligt. Alltså på riktigt, snälla någon som lyssnar på det här. Plocka den här idén nu och fixa det. Åtminstone för en bank. Jag är helt övertygad om att det skulle dra väldigt mycket kunder. Om man helt enkelt fick hjälp. Det kanske är drakar och demoner. Det kan vara nästan sadomasochistiskt med piskar. Och man har piskrapp. Och I don't know. Men det vore skitkul faktiskt. Våran timme håller på att ta slut.
Det går fort.
Det går fort när man har roligt och intressant. Stort tack till dig för att du har suttit här idag. Äntligen fick vi till det, helt enkelt. Stort tack till dig som lyssnar. Gå gärna in på webbplatsen retorikiska.se och gilla och dela podden med så många som möjligt. För att jag vill att ni hjälper mig att hitta intressanta människor som jag ska fortsätta tala med.
Vi kanske kan göra en gamifierad tävling av det.
Ja, det vore väl lite spännande. Om det inte vore så digitalt. Jag faktiskt behöver lite hjälp på den fronten. Men vill du hjälpa mig att göra lite gamifiering, du som lyssnar, så gör gärna det. Förhoppningsvis så hörs vi alldeles snart igen. Tack igen, Mattias.
Det var så trevligt.